Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkomna till filmpodden Håller den. Podden där vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Solomy. Här är Fanny Agazzi.
Hej.
Hej. Och här är Ola Aurell.
Hej Sweden.
Hej Sweden. vi har Erik Broström också på telefon snart. Och han är borta nu. Men vi kommer att lösa det här tillsammans.
Ja.
Och med honom på... Mm. Och länk. Mm. Kommer in snart i programmet. Vi har sett The Thing från 1982.
The Thing.
Och med i regi av
John Carpenter.
John Carpenter, som jag alltid förväxlar med Cronenberg.
Mm.
Men det ska man ju inte göra.
Nej, de är olika. Men finns det inte någon, ytterligare någon av de där lite så här skräckfilms?
Ja, kanske Lynch eller
Wes Craven kanske.
Wes Craven, fast det är mer skräck, va?
Ja, precis, men den här är också där och gjorde inte John Carpenter vad heter den, Halloween och sådär, så att ja, de flyter lite grann i
gjorde bara. John Carpenter Halloween.
Ja, men det är det jag säger. Ja, men det exakt.
Nej, han gjorde någon som hette typ Dark Star eller något som inspirerade Alien.
Han har gjort The Fog, Halloween, They Live.
Wow.
Och Flykten från New York.
Ja.
Som man också gjorde med Kurt Russell.
Mm-hmm.
Ja.
John Carpenter och Kurt Russell var den tidens Scorsese DiCaprio.
Är det han som gjort Big Trouble in Little China också?
Är det det?
Nej, det är någon annan. För att det fanns vissa, det är väl också Kurt Russell och fanns vissa likheter i huvudpersonen.
Men finns det likheter i musiken? Det är det man måste fråga sig.
I alla fall. The Thing, vad har ni för relation till den? Min är begränsad.
Alltså jag hade ingen.
Jag har relation till den.
Berätta.
Inte sådär superintimt, men det är sån där det här Gilbert Grape-gänget som jag såg Gilbert Grape med, såg jag också The Thing med, så har jag sett om den senare också. Och den har alltid varit en referenspunkt för när man pratar om specialeffekter och när det kom så här dåliga datoriserade specialeffekter.
Mm.
När det började komma att man ändå kunde säga att det blir ändå äckligare sådär när det är som i The Thing.
Ja, just det.
Att man får det här gummislämmiga, tog det ganska lång tid innan de kunde göra bra med datorer.
Ja, alltså jag skulle säga att de är knappt där än.
Ja, precis. Det är vissa grejer med hur det animeras som börjar se lite knackigt ut, men det är fortfarande bra. Det är fortfarande, det är fortfarande äckligt på ett väldigt fysiskt sätt.
Ja, gud ja. Och det här är ju också i samma veva som Alien ungefär.
Ja,
Alien kom väl 1980 eller 79? Någonstans där.
79, ja. Just det, för filmbolaget var tydligen lite... De visste inte hur det här skulle bli. Och visste inte om de ville göra den här filmen, Paramount. Men aha, sen kom Alien och Halloween och då blev det så här, men just det, skräck och...
Det känns verkligen som samma era. Alltså The Thing och Alien, det är så här Alien Horror.
Jag tycker till och med den känns, och det har jag inte tänkt på förut, hur lika med att detta känns nästan som en sån här lite plagiat. Att nästan som om de har suttit på ett möte och Alien sålde ju väldigt bra. Kan vi göra samma film fast någon annanstans?
Ja, men det var konstigt för jag läste att Alien inspirerade supermycket av hans första film. Ja, och nu minns jag inte vad den hette, men den hette något så här Black Star bla bla, eller någonting sånt. Men den var liksom inte ansedd som något bra, men ja, det men kanske var en film för filmmakare.
Men den här känns ju verkligen som att någon har gjort Alien fast på Antarktis. Att det bara är det.
Eller hur? Men den är från en novell i alla fall, har jag läst.
Vad har ni för... Du har inte sett den förut, eller?
Nej.
Ola då? Du hade sett den, och vad minns du av den?
Jag har sett och sett om den, så för mig är det lite av en så här klassiker, tror jag. Mm. Det är ju han, regissörens egen favoritfilm, och jag har nog också varit inne på att The Thing, det var en av de där bra filmerna från den tiden.
Ja.
Som... Den hade ju inte så extremt låg budget. Den hade tydligen ganska bra budget för att vara en skräckfilm. Men man minns den ändå som en sån här... Det är något med den tiden att det känns lite sådär alternativt. Det är någon som har fått hålla på, liksom.
Mm. Den hade, ja, precis.
De har sin egen lilla vision där ute och skiter i vad den breda massan ska tycka.
Den hade alltså 15 miljoner i produktionsbudget.
Ja.
Och det är ju inte kattskit.
Nej.
Det är säkert jättedyrt att spela in mitt i något så här vinter, liksom nästan arktisk klimat också.
Jo, men samtidigt, framförallt att man var tvungen att bygga dockor och skit. Men berätta, var du liten, blev du rädd när du såg den här? För att, alltså,
Alltså, jag var nog inte så liten att jag blev... Jag tror Alien såg jag tidigare och var verkligen så där som att man testar sina gränser och att det är otäckt på riktigt. Den här var nog mer att... tonåren som man verkligen tycker att fan, det här är en läskig bra film. Och jag har nog haft, det är nog en nostalgifilm för mig också. Att jag tycker att den är väldigt bra, och även det som kanske inte är 100%, låter jag till 100%.
Ja, för det är en del grejer här som är så här, det är inte riktigt bra.
Nej.
Det är inte riktigt bra. Så, alltså, allt det som Alien gjorde så jävla bra, har de inte gjort så himla bra.
Jag har bara svårt att känna så. Utan jag känner att jag bara lite så här flykten från New York. Jag förväntar mig inte att det ska vara en 100% Spielberg blockbusterfilm.
Nej.
Utan de ska få hålla på. Och man njuter av...
Ska de få hålla på?
Ja, de ska få hålla på.
Ja. Ja, men Martin...
Fan är benägen att inte hålla med här.
Alltså, nu måste vet jag att de bara ska ta mig till.
Varför ska de hålla på?
Men Martin, såg du det när du var liten?
Ja, alltså det här är en sån här film som liksom, jag tror att jag såg och sen, men jag, definitivt inte hela, och definitivt inte någon som liksom fastnade. Det här är en sån här lite så vit fläck på min så här barndomsfilmkarta. Jag vet att den fanns, och jag vet att folk pratade om den, men den fastnade inte hos mig. Det kändes som en... För att förmodligen såg jag den så här 1988 kanske, eller du vet 1989, och det var några år efter att den hade kommit, men även, och det var inte jättemånga år efter, men det kändes som att det var en gammal film.
Ja.
För det här känns inte som en 80-talsfilm. Det här känns som en 70-talsfilm som har fått alldeles mycket pengar.
Det känns som en film från 1980 liksom.
Ja, men den är från 82.
Den är från 82, men det känns som den är från 1973. Alltså, fast lite mer pengar.
Hmm.
Och det var, alltså, jag kunde inte riktigt ta mig till de filmerna.
Okay.
Men det är väl en film som går in i precis den där, det är någon slags noir. Det är ju inte technoir på det sättet, men det är liksom det där dystopiska som finns i första Terminator, som finns i Alien, som finns i Flykten från New York. Att det är så ort, det är liksom pessimistiskt och mörkt. Och sen så kommer liksom det glada, glättiga 80-talet.
Ja, precis.
Och det är en annan estetik. Eller hela slutet i den som är så bara uppgivet.
Ja, verkligen. Och det kanske är därför jag inte riktigt liksom, tog den till mig. För att jag gillade, jag växte upp med de här liksom, L.A., liksom Spielberg och allt liksom, det mer glättiga. Och så det här var så här, det här kändes dystert liksom.
Jag gillar ju den eran väldigt mycket. Det är också lite så här punk- och postpunk-eran. Det är liksom, det är en pessimistisk era.
Ja.
Men det går ju, det känns ju nästan lite kitschigt ibland.
Däremot är det ju den som, alltså det som jag liksom, tycker jag har varit så här, det som har varit mest, som har hållit bäst, eller som har varit mest varaktigt, är ju Kurt Russells hatt. Alltså, en av de bästa hattarna i modern filmhistoria, skulle jag säga. Alltså, den är otrolig.
Alltså, det är som den här Selma Lagerlöf hattresan. Det är kattresan. Hatt, hattsagan. Ja. Där de bor i ett stor hatt.
Alltså, Pharrell har ingenting på Kurt Russell i The Thing.
Nej. Mm. Nej, verkligen. Otrolig, Jem Macquarie. Släng dig i hatten.
Ja, det här är en, för den har ju, man har ju sett. Den dyker ju upp ibland på internet bara. Ja. När det liksom är, jag vet inte, som en, bara som en kommentar till någonting. Alltså här, nu är det jävligt stormigt. Och så är det så Kurt Russell med goggles och den här jättebäverhatten. Ja. Jag kollade till och med upp hatten. Alltså det finns hattmakare som gör replikor av Kurt Russells The Thing-hatt.
Nej.
Jo, man kan köpa den. Det ligger på mellan 400 och 800 dollar.
Det är ju tips nu när det är så jävla kallt.
Det är nog en julklapp till en Martin.
Jag hade älskat den hatten.
Ja.
Ja. Fan.
Nej, men det...
Ja, men det är ett gäng forskare i alla fall i Antarktis, ska du föreställa?
Ja, vi ska väl gå dit också. Det är väl någon typ av, ja precis, någon typ av forskare. Det pratas om explorers också, men de ser mest ut som forskare, va?
Alltså de känns ju, för det börjar jag fundera på, de är ju så väldigt sån här... konstig grabbstämning, det jag bara funderar på, är de militär eller någonting, för de beter sig, någon beter sig ju som forskare, ja. Men det är ju väldigt mycket bara så här röka weed stämning över det.
Ja, alltså inledningsscenen med Kurt Russell innan han spelar schack mot en dator och dricker whisky,
ja.
Förlorar och häller ner whisky i datorn.
Och det är mycket den jargongen mellan alltså dem. Som, att det känns som en sån här lumparstämning.
Ja, precis.
Alltså, de kanske är forskare, men framförallt är de män.
Ja, men precis. De kanske är forskare, men framförallt är de ex-marines. Ja, men jag håller med dig. Det är väldigt lite, liksom, det är väldigt lite akademiker över dem.
Ja.
Det är någon typ av så här, knasig kock som åker rullskridskor. Det är liksom alltså, lite, någon typ av... så här, någon nörd som är lite så här, han är lite knasig, men ingen har den här liksom arktisk forskningsvibb över sig.
Någon av gubbarna kanske.
Ja.
Men det känns mer som att de där är för att vakta mer. Honom. Ja, men det är väl han med det finns någon glasögongubbe, han som blir galen och kommer på hur allt funkar liksom.
Just det.
Jag kan köpa honom som forskare, men ingen av de andra.
Nej, det är tunt.
Ja. Wilford Brimley skulle säga dyker ju upp. Alltså i, som Dr. Blair. Läkaren. Alltså gubben, han är ju fantastisk.
Ja,
ja det är han.
Men han blir ju snabbt instängd.
Alltså Wilford Brimley är han är den gubbigaste gubben som någonsin har gubbat sig i film. Han har ju alltid varit en gubbe. Ni vet hur gammal han var i den här filmen?
Nej.
48.
Ja.
Jag är Alfons pappa.
Men det är 48, man är ju gammal när man är 48.
Det är bara, ja, men jag är typ det. Jag kollar på Wilford Brimley i den här filmen.
Nej, 48. Han
är född 1934. Nej, den här kom 1982. Han var inte ens 48.
Ja, det är faktiskt upprörande.
Jag tycker det är fantastiskt.
Ja.
Jag tror Kurt Russell var typ lika gammal.
Nej.
Jag vet inte.
Fast han har ju så mycket i ansiktet, så man ser ju inte riktigt honom. Men ja, i alla fall. Det dyker upp en norsk forskare.
Mm.
Och är jagad av något. Är jagad av en hund.
Nej, de jagar en hund.
Ja, just det, så är det.
Ja, de jagar en hund och man förstår inte varför. De verkar ha blivit galna, norrmännen.
Just det. Mm.
Och så blir det lite så här missförstånd. De är ju typ galna också. De är ju så att det blir missförstånd med vapen och de skjuter norrmannen.
Mm.
Och sen springer hunden runt på basen.
Ja, det är tråkigt att de inte har en språkforskare där.
Som kan tolka mellan norska och engelska.
Men de hinner ju inte riktigt prata innan det där sker. Sen åker de till den norska basen, den har brunnit upp. Och så undrar de vad har hänt här. Det kanske någon av de norrmännen blev galna. Och så planteras en massa. Förstår man att något är fel?
Ja, alltså där tycker jag, alltså, de första, ska säga, 10-15 minuterna tycker jag är fantastiska. För att man är så jävla nyfiken på vad är det som har hänt? Och man vet inte, alltså det finns ingen typ av information om vilka de är, vad de gör, vad är det som har hänt, utan det hela, och det, jag tycker det driver storyn så jävla bra. Alltså det är ju svinbra första 15 minuter.
Ja, men jag tycker också det, den där hunden lufsar liksom runt på basen, och man fattar att så här, någonting är ju, varför, det är ju något skumt. De är ju helt så här obrydda. Så att, de är ju lite krypande faktiskt.
Ja, och sen är det ju då det är ju Alien-intrigen, fast en variant på det. Den här fortplantar sig mer effektivt, kan man säga. Alien har ju ett problem att det är väldigt ineffektiv fortplantning om man börjar tänka på det.
Ja, det är väldigt många steg.
Ja, men den är väldigt fysisk. Den är en av de bästa liksom, så här, rent fysiskt äckelkänslor vad det gäller fortplantning. Men den här är ju mer att ja, det här skulle faktiskt kunna vara ett hot.
Ja.
För den imiterar vad den vill. Och är också en utomjording som har hittats i isen. Och så börjar den imitera folk och så blir en paranoid stämning där. Vem har smittats av monstret?
Mm.
Ja, gud.
Där tycker jag också i den här gunfight eller när de skjuter den scenen det känns väldigt amerikanskt liksom kalla kriget där 1982 att det är så här, att norrmännen har liksom 30 skott på sig och träffar en hund men lyckas inte. Han har ett gevär med kikarsikte och lyckas inte. Men en amerikan med en revolver träffar snubben med ett skott rakt i ögat. Första skottet. Perfekt träff.
Ja.
Det känns lite så. Vi ska visa dem att amerikaner vet vad fan de gör.
Mm.
En rolig... Jag tänkte att det bara är rent vad som är passar för film. Sådär lite. Man kan slå varandra i ansiktet 30 gånger. Sen behöver man söva någon. Då räcker det med ett slag.
Ja, just det.
Det är mer ja. Vad som behövs.
Just det.
Men det är också en magisk hund.
Ja, det är det ju.
Visar det sig, kan man säga. Så det kan ha med det att göra. Vi vet.
De är ju väldigt dåliga, norrmännen, på att skjuta den.
Ja, verkligen. Alltså anmärkningsvärt dålig.
Mm.
Eller så är han bara, amerikanen är anmärkningsvärt god skytt.
Det kanske är svårt att skjuta från helikopter. Det finns ju lite sån här, man kan inte träffa någon från ett tåg. Finns det ju i andra filmer.
Ja, helikopter är säkert jättesvårt. Mm. Men jag tänker när han väl kommer ner på marken och det är bara så här, nej, otroligt. Skandalöst dåligt.
Slarvigt.
Vad säger vi om Kurt Russell då? Jag säger otrolig filmstjärna.
Absolut, jag är helt team. Det är en bra roll också. Och jag tog upp den Big Trouble in Little China för att han också spelar en korkad huvudroll här. Det är inte så vanligt.
Nej, det är faktiskt väldigt roligt.
Ja.
Men man tror ju helt klart att han ska slå datorn. Att han ska sitta och vara ett så här geni på schack. Eller någonting.
Ja, det här är en av de klassiska schackscenerna. Jag hade velat ta upp det också. För att det finns ju klassiska schackscener. Och väldigt många av dem har den här jobbiga grejen att någon ska visa sig vara smart genom att ställa någon schackmatt. Och det är inte så man är smart i schack. För det är ju bara man spelar mot en idiot som man inte ser en schackmatt komma.
Vadå?
Liksom.
Så du säger att man förlorar om man är bra i schack? Eller vadå?
Nej, men man är mer sådär liksom att nu om 5 drag så kommer du inte kunna försvara din löpare längre. Och så det är lika bra att du ger upp. Ja, fan. Liksom, det såg jag inte.
Men man, liksom, man kan ju se att, som du säger, 5-10 drag framåt kan man säga såhär, jag har problem nu.
Ja,
alltså, men det är inte så att ett schackmatt kommer, om man inte är, som du säger, helt dum i huvudet. Då kommer ett schackmatt som en överraskning.
Även spelar man på en hög nivå så är det ju mycket mer liksom några dagar senare kommer den här situationen vara ohållbar, så då kommer inte du kunna försvara. Så, nu ser jag det när du säger det. Liksom. Så, men det går inte att göra, för folk förstår bara schackmatt. Och därför blir det liksom... den här har ju det, för att datorn ställer honom schackmatt. Men det är kul att man vänt på det, som du säger. Att han är bara korkad, men är ändå liksom besegrad datorn genom att hälla whisky på den.
Ja.
Och det säger ju någonstans väldigt mycket om hans karaktär. Det handlar om att han är tuff. Han är dum men tuff och har liksom viljan att besegra en överlägsen motståndare genom att bara spela enligt sina regler på något sätt.
Ja, alltså hade man velat framställa honom som extremt klipsk eller smart så hade han ju vunnit den.
Ja.
Och då hade datorn frågat så här, vill du spela igen? Och så hade han sagt, nej, det är för enkelt. Och så går han så häller han upp en whisky och går därifrån.
Precis, men han är inte den karaktären och det gör ju den schackscenen bättre. Och det är en roligare karaktär. Det är också lite kalla kriget på ett sätt. Den här amerikanska självbilden som de hade tagit. Ryssarna kanske så här spelar schack och räknar, men vi är tuffa riktiga karlar.
Ja, det är också ett fuck you till ryssen, tänker jag.
Ja, det är lite rockig grej. När jag går ut till lite trästammar i skogen så kan de hålla på med sin vetenskap.
Ja, verkligen. Ja, kvinnor får vara vetenskapsmän. Ja, men vi är i alla fall tuffa grabbar.
Ja.
Men när var Bobby Fischer-grejen? Var den på 70 eller 80?
Ja, det är typ 73, så det är liksom några... Okay. År innan. Men det fanns ju kvar i allmänt medvetande.
Ja, hur som helst. Det är ju väldigt spännande. Och som sagt, de har väl olika roller på den här. Det finns någon typ av hundman som har koll på hundarna, som jag förstår det.
Just det. Som är så aspig att man tror att han är ett monster. Men det är bara att han inte har några social skills och tycker så mycket om hundarna. Liksom.
Ja, det är väldigt bra.
Nu ska vi se. Ska vi ha lite, lite fakta då? Casting. Som Erik har skickat till oss.
Just det.
Nick Nolte turned down the role of MacReady. MacReady, eller vad hette han? MacReady tror jag.
Ja, alltså,
MacReady säger vi. Även Jeff Bridges sa nej.
Aha, ja, han skulle kunna få till liknande skägg. Ja.
Mm. Bill Lancaster wrote the script with Harrison Ford and Clint Eastwood in the lead role. And both men were considered.
Aye.
On top of this, a relatively unknown Fred Ward campaigned for the role. Även Lee Van Cleef. Ska vi se. För att han hade ju varit med i Flykten från New York också.
Just det.
Bernie Casey, Isaac Hayes, Jeffrey Holder, Ernie Hudson, Carl Weathers were all considered for the role of Childs. Hudson almost landed the role, but lost it to Keith David. Det är väldigt många face man ser som man känner igen.
Mm.
Som blev liksom stora. Det kanske var här liksom de började bli stora på riktigt. Eller i alla fall välkända.
Verkligen. Mm.
Det är väl nästan varenda face på den här stationen som är ett hyfsat välkänt namn.
Ja.
Ja, just det. Men inga kanske mega
Nej.
Stjärnor. Inga riktiga stjärnor, men definitivt så här, alltså, riktiga liksom, working actors.
Jag får ofta den där, då är det ju han som han.
Ja, men precis. Mycket that guy.
Ja.
Det är en hel ensemble av that guys.
Ja, precis. Det är utmattande faktiskt att titta på, om jag ska vara helt ärlig. Men ja, Kurt Russell, vilken... Ja. Mm. Vilken man!
Ja, men eller hur? Alltså, jag tyckte jag kände själv det. Alltså, jag trodde jag hade sett allting. Alltså, jag trodde jag hade sett peak Kurt Russell. Men här var det fan vad han kan bära upp en film som hela filmstjärna.
Ja, hatten, skägget, isen i skägget.
Ja, men alltså, han har ju fyra olika ikoniska lookar.
Ja. Mm.
Alltså, i början där när han är liksom schackspelande, dåligt schackspelande, tough guy. Och sen har han liksom hatt och goggles. Och sen har han is, Kurt. Ja. När han är helt liksom, is i skägget. Thomas Wassbergig.
När han ser lite ut som slutscenen i The Shining. Liksom.
Precis.
Ja.
Och sen slutet då när han liksom, när han besegrar monstret. Liksom.
Om han nu gör det.
Ja, precis.
Den filmen, det är ju inte unik, men den har ju ett lite ovanligt slut för att det är lite sådär, det är lite ledset uppgivet, men det är också lite öppet så att man inte vet.
Ja, väldigt.
Hur det än är så kan vi inte göra något åt det, så nu sitter vi här och dör tillsammans. Liksom. Mm.
Öppet för en uppföljare, det kanske man inte såg lika ofta då.
Nej.
Då var det kanske mer artsy. Alltså, ibland ser man ju en film som är så här, det är öppna för en uppföljare av kommersiella skäl.
Ja, nej, det här tänker jag är artsy.
Det här känns väldigt artsy. Ja.
Men man tänker ju också på det, och man ser det som att de oavsett om de lyckades eller misslyckades, så måste man ju ge norrmännen mer poäng där. De klarade sig längre, eller de kom längre i kampen. Gjorde de inte det?
De hade bara hunden kvar, ja.
Ja, de var ju nära att klara precis, det. Sen kom amerikanerna.
Man tänker att norrmännen liksom verkligen har schabblat det. Ja. Liksom. Men sen inser man att nej, norrmännen var ju på, de var så nära.
Så close. Innan...
Ett bättre, hade de bara ställt in kikarsiktet så.
Precis, nu slutar de ju på samma sätt, båda ja. Två. Och det kan komma någon helt annan nation och upptäcka båda de här. Mm. Ja. Eller så då finns The Thing kvar.
Ja. Vad heter det? Just det, där ska vi se. Har vi något mer?
Filmmusik.
John Carpenter har sagt att det är hans favorit. Det nämnde du ju, Ola.
Ja.
Filmmusiken, vad säger hon den?
Det är ju inte, han gör väl sin egen filmmusik annars, men här är det Ennio Morricone.
Oj, det har jag missat.
Ja, man tänker inte på det, för det är inte alls den. Men det står i början att det är Ennio Morricone, och det är väldigt sparsamt och låter också som John Carpenter-musik.
Ja, det låter ju... Ja, det var helt okej. Okay.
Mm. Nej, jag har kanske läst fel, men jag har inte hittat på det.
Ja.
Men jag gillar musiken som den är.
Ja. Vad heter det? Det har tydligen blivit en tradition i brittiska... Antarktik, alltså Sydpolen expeditioner eller forskningsstationer, att titta på The Thing as part of their midwinter feast and celebration every, alltså typ som deras midsommar då, 21 juni.
Helvete vad läskigt.
Ja, varför gör man det? Det är som att se Apollo 13 på ett flygplan.
Alltså, eller Alien ute i, alltså på rymdbas.
Ja, ISS rymdstationen tittar på Alien.
Men det kanske är terapeutiskt att man behöver hantera sina neuroser. Liksom.
Okej, man kanske ska komma ihåg så här, häll inte whisky på datorn. Hur mycket Rainbow Wheels ni än får, så snälla.
Nej, men jag tänker som barn, som min dotter vill höra väldigt läskiga historier nu. Och det är för att hon är väldigt rädd av sig. Då behöver hon liksom kanske bearbeta sina...
Precis.
Jag trodde inte man gjorde det bara. Jag trodde inte man tittade på The Martian om man ska åka till Mars.
Lite som att man inte har nummer 13 i flygplansätena eller något.
Nej, just det. Men det känns lite som så här poliser, att de ska sitta och titta på polisfilm, för de kommer bara säga, men så där är det ju inte. Nej. Så här är det ju inte på Antarktis.
Nej.
Mm. Vi får ju inte ha sprit på rummet. Det kommer ju bara vara sånt.
Ja, det hade varit kul att sitta med en sån arktisk expedition och titta på den här. Och så bara låta dem pissa på filmen.
Ja.
Nej, så där det är mycket kallare, eller nej, så kallt är det inte, typ bara massa såna.
Men så kanske de ger varandra en misstänksam blick efter några minuter också. Det är gud. Alltså det är någonting som ni sa, Alien och den här, den där instängda, det, i rymden är man ju superinstängd fast man är ute i det oändliga. Och här är det ju också kanske ännu mer en känsla nu, att med det här med att så här, vi vet inte hur det kommer gå med elen, det är askallt ute, jag vet inte, jag får den här direkt att jag hatar det här jävla landet, för jag känner mig som, det känns som att naturen är ute efter oss. Så naturen är ute efter dig, och någonting, du är liksom instängd i det här.
Ja, alltså man behöver inte ha ett monster från rymden för att det ska vara läskigt.
Nej,
inte. Utan det räcker ju med att så här, ett gångjärn går sönder. Så fryser man ihjäl liksom.
Det är ju en väldigt bra sätt. Men det är ju en sån här klassisk både skräck- och spänningsfilmsmoment, att varför kan du inte bara ringa polisen då?
Mm.
Och här, både Alien och den här, nej, det är klart du inte kan ringa polisen.
Nej.
Du är helt ensam.
Trivia. Oj, förlåt. To give the illusion of icy Antarctic conditions, interior sets on the Los Angeles sound stages were refrigerated down to 40 degrees Fahrenheit. Så det är väl typ nollgradigt, va?
Mm.
Nej, eller är det det? Fan är det?
Mm-hmm. Jag trodde de spelade in...
While it was well over 100 degrees Fahrenheit outside. Det är ju... Jag tycker inte att de lyckas riktigt. Men jag tycker man ser vissa interiörscener bara känns inte arktiska.
Nej, det är
möjligt.
Jag
har inte tänkt på. Men jag var faktiskt under illusionen att de spelade in någon annanstans.
För alltså exteriör spelar de in i Kanada, tror jag.
Ja, okej. Okay. Ja, men då var det där. För det
men
var så här...
men det var vissa interiörscener.
Okej.
Okay. Mm. Ja, det är möjligt. Som man ser att det där är ju verkligen inte någonstans i Kanada.
Nej, det är fan möjligt. Ja, men för jag hörde att det var så här weather conditions som gjorde att de var tvungna att...
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Skynda på allting och det blev väldigt tajt alltihop när de spelade in. Utomhus då.
Ja, Kurt Russells favoritreplik ungefär en timme och 17 minuter in. David Clennon säger "You've got to be fucking kidding." Minns ni?
Ja.
Ska se. Just det. Det måste jag ta upp också. Det var one day after shooting a scene with a flamethrower, Kurt Russell pulled a practical joke on John Carpenter by covering his face and head with bandages and claiming he'd gotten burned. En stor tid för eldkastare i film, var det inte det? Precis som kastknivar blev stora runt 86, 87, 88, så var det liksom, det var väldigt mycket eldkastare Jag kan inte förstå, vad hade man eldkastare till där uppe? Var det för att tina upp grejer? Känns som en väldigt så här, det känns som en väldigt så godtycklig grej att ta med sig.
De har ju det, Alien är också eldkastare. Det är ju ännu en sån här, där det nästan blir så här plagiatvarningen. Jaha, hur skulle det där monstret? Eldkastare.
Varför?
Varför en eldkastare på det här
rymden? I rymden är det ju obegripligt faktiskt. Ja. Det finns ju ingen eld i rymden. Tror, det finns ingen
rädd. Det var länge sedan jag såg Alien, men jag tror att de tillverkar eldkastare. För att det, men det kanske att det är en sån grej som går att skruva ihop. Ja. Att det finns en sån lite så här teknik.
Ja, ja, ja. En eldkastare typ.
Garaget,
de har torrschamp och en tändare.
Ja, typ. Men bensin och en pump behöver jag. Ja. Så att jag kan rigga en.
Ja. Det är väldigt, jag tycker det är väldigt märkligt att ett gäng polarforskare har med sig eldkastare till.
Det är absolut.
Ja, men de var ju också forskare, smorskare. Så att de kanske tyckte det var coolt helt enkelt. Och sen bjuder de datorn på whisky.
Med bara, har du med dig din forskningsutrustning? Nej, jag tog med mig ett gäng coola hattar och mina eldkastare istället.
Fan, var det någon som packade rakhyvel? För jag har absolut inget.
Nej.
Men jag undrar hur sådana trender, om det bara är liksom, man ser en annan film med eldkastare och tycker man, fan vad coolt, det finns också en eldkastare. Eller om det kommer en kille till Hollywood som jag kan fixa eldkastare. Och vad bra, då kan vi hyra in dig också. En sån här kastknivskille som visar
hur det... Det var eldkastare just då. Så att,
De har en kille som kan göra bra kastknivseffekter liksom. Oh. Och då hyra in honom så vet man att då kommer det bli bra.
Nej, men jag tänker mig att Hollywood består av ett gäng barn. Och det verkar ju som det fetaste vapnet när man är ett barn. Eldkastare. Alltså, du behöver bara en grej och så går alla... Du kan ta hela klanen av fiender samtidigt.
Mm.
Som ett tower defense-spel. Det verkar ju vara det fetaste tornet. Liksom.
Jag såg Willow på Disney Plus. De har gjort en Willow-tv-serie baserad på filmen då. Samma universum. Med, vad heter han? Den lille kortväxte, britten. Warwick Davis, någonting i den stilen. Jättedåligt, rakt igenom. Nej, men det var en scen där i något avsnitt där det står ett par unga tjejer och tränar kaststjärnor mot ett träd.
Mm.
Man bara, retro kaststjärnor. Mm. För filmen är från 1988. Och då var ju kaststjärnor en stor big deal.
Just det.
Och sen bara dyker det upp kaststjärnor igen, 2022 liksom. Kanske på väg tillbaka, man vet inte. Ska vi ringa Erik?
Ja. Och fråga om kaststjärnor.
Ja. Erik, hur är läget?
I know I'm human.
Ja, bra. Bra.
För att jag sitter på E4 och vill dö.
Men du, vi behöver inte prata skit länge. Jag vill bara höra din input på den här. Vi har pratat rätt mycket om produktionen och sånt där. Och om Kurt Russell. Och vad är det mer? Generell så här, skräck från den här tiden.
Ja, den hade ju ganska stor budget jämfört med andra skräckfilmer.
Ja.
Har jag hört.
15 miljoner dollar, det var ändå pengar på den tiden.
Mm.
Ja, för en sån film är det ju verkligen det. Det är inte... Vad fick typ Halloween? Fick typ 1 miljon, inte ens det.
Det känns ju som att det är mycket effekter i den här, att det kan ha slukat budget. Alltså de känns ambitiösa. Även om man ser dem nu så är de ganska rafflande.
Jag läste att det var 35 stycken personer som jobbade 14 månader, 24 timmar om dygnet i stort sett. Mm. För att bygga allting och få till allting. Då använder man ändå saker som sylt, läste jag. Vilket är...
Men sylt är dyrt på.
Frågan är inte fake. Blod är lite billigare, men de ville ha sylt. Det är ju till mackorna bara. Men, ja.
Eller hur? De sa att det skulle vara till blodet, men vi vet alla vad det är. Ja, men det är ju, och det är ju fortfarande snygga effekter, tycker jag. Även om det är 80-talseffekter, men de är ju bra gjorda, tycker jag ändå. Jag gillar det huvudet som kryper iväg. Det tycker jag är kul.
Ja. Ja, vad är din relation till den här filmen?
Jag kommer ihåg att jag såg den antingen på tv eller att den hyrdes, men att det var väl så här någon slags passande ålder för mig att se en sån här film, typ 12 eller något. Mm. Tyckte att den var lite obehaglig. Tyckte förmodligen att den var lite långsam också.
Mm.
För att jag gillade ju action-packen packade filmer liksom.
Ja, kan relatera.
Och den men den lunkar ju lite, men det hör ju till stämningen. Det uppskattade jag nog mer när jag såg den i vuxen ålder.
Ja, det där krypande liksom, att de misstänker varann och att de har nästan som öråd när de testar varandras blod och det.
Jag tycker hela den premissen är oerhört stark. Jag tycker det här är en film, precis som Flykten från New York, som har en väldigt stark premiss, så är det här en av de liksom lite starkare filmpremisserna jag känner till. För att det är så, både den paranoida stämningen som blir, och kombinerat med att det står mycket på spel om det här sprids ut resten av världen, och att man liksom köper man bara den här utomjordingen, hur den funkar, så köper man resten av filmen väldigt väl. Man behöver inte låtsas att det här är spännande på något sätt.
Verkligen.
Och det är ju också en remake från en film från 52, typ? 50...
Ja, 51. Och det i sig är ju typ inspirerat av den här boken då, Who Goes There?
Just det.
Men vad gäller blodtest-scenen så var ju den, enligt trivian, så var det som John Carpenter såldes på att göra. Alltså han tyckte att den är den nyckelscenen i hela filmen.
Ja.
Den är väl films... Där finns en sak som jag undrar med filmen, just... Fattar de själva att de är monstret eller inte? Där är det lite diffus. Det känns som att de nästan är rädda för att vara monstret. Men om de...
Det är ingen riktigt som vet faktiskt. För att, jag läste på det att det är lite oklart om de olika människorna vet ifall de är människor eller inte. Alla, jag tror till och med de som är assimilerade, som man säger, tror eventuellt att de är... Man vet inte riktigt. Men å andra sidan så uppför de sig ganska skumt ibland. Jag tänker på Wilford Brimley där, som får sitta i en stuga väldigt länge. Han är så uppenbart skyldig.
Ja, det är han ju. Han gör ju ändå, han bygger ju någonting i källaren och håller på. Men han kanske gör det samtidigt som han tror att han är människa på något konstigt sätt.
Det är lite som i Blade Runner med replikanterna, eller hur? Som också kom i samma tid, att, sådär, att man inte riktigt vet om man är människa eller replikant.
Nej, precis. Där vet ju de flesta, men inte alla, att de är replikanter. Ja.
Just det. Ja, men det finns ju något väldigt läskigt i det där som Alien, att man börjar känna av, eller som i zombiefilmer, att man märker att man är sjuk och smittad, men man vill inte inse det. Alltså att hjärnan går sist, eller att den egna sjukdomsinsikten kommer så sent i processen. Liksom.
Och man blir... Den gamla zombiefilmerna som alltid försöker alltid skila över och bara, nej men det här går säkert bra.
Nej men jag är bara lite svettig och hostig. Ja. Jag fick något i halsen. Nej men du vet så, att det är ju något väldigt panikigt i att man måste döda någon som fortfarande verkar gå att rädda. Det är ju skillnad om man egentligen försöker luras att man är en människa. Mm. Ja.
Ja, exakt.
Mm.
Erik, vad säger vi? Vi har pratat mycket om Kurt Russell. Jag hävdar att det här är en av Kurt Russells största filmstjärne moments.
Jag tror det, åtminstone senare tid, för att den här filmen floppade ju faktiskt ganska mycket. Den släpptes ju samma, bara några veckor efter E.T. Så att världen hade ju liksom köpt aktier i goda aliens. Så när den här kom så var den liksom, den floppade lite på box office, för att folk var såhär, nej men vadå? Det ska ju vara en liten gullig, liten tjock alien som vill åka hem.
Liksom. Men det är inte ens säkert att det här är en alien.
Jo, det kommer ett UFO i början av filmen, så det måste det nog vara.
Jaha.
Det måste väl klassas som en alien.
Han också?
Ja, det är en
alien. Man måste hålla koll där i början av creditsarna.
Men det är lite som att noir-tiden är över. Det är lite som att det hände någonting sådär runt 1983, musiken när MTV och Madonna, Michael Jackson-grejen kom.
Ja, och Steven Spielberg hände.
Ja, men precis. Liksom, det är något, det är ett skifte.
Ja.
Men jag skulle säga att förutom hans barnskådespeleri så tycker jag nog Flykten från New York är väl hans Big Bang. Och sen är väl den här... Flykten från New York är väl strax innan, är inte det från 80 eller 81? Jo, eller 79 till och med.
81, nej, 81. Kom, 81, från New York, precis. Och sen den här 82.
Så jag tror att det här var liksom, ja men nu ska vi få honom att slå igenom ordentligt. Och sen vet inte jag om det här hjälpte eller skälpte honom, men förmodligen inget dera, eftersom han fortfarande gick bra för honom efteråt. Och med Tango and Cash och alla de här goa 80-talsrullarna.
Men det här är ju fortfarande hans, det är de två filmer som är det bästa han har gjort ändå. Kan vi väl bara bestämma.
Ja, herregud. Sen fick du den fick ju äntligen kultstatus direkt senare, så att de dåliga recensionerna fick den igen sen när folk började åter omvärdera den på något sätt.
Jag tänker båda de filmerna är nästan definitionen av så här kultfilmer eller kultklassiker.
Men är inte bara Flykten från New York, inte det bara en banger rakt igenom? Blev den verkligen floppy? pampig.
Nej, men den känns väldigt kultig. Det känns inte som en sådär, det känns inte som en IT eller Hajen, att det är en sån som alla har sett och en självklar referens, utan det känns mer som en sån här som att att den är jättestor, förutsatt att man gillar en viss typ av film liksom.
Okay,
en viss typ
okay.
av killar pratar jättemycket om dem, men den är inte var så.
Men den känns så trevlig. Alltså den tar den med så lätt, så att den skulle kunna vara lika gärna en sån som alla sett.
Ja, men den är också lite underlig.
Nej.
På ett bra sätt. Nej, men jag gillar båda, men jag gillar dem som ett konstigt gammalt seriemagasin.
Mm. Nej, den är inte superkommersiell, även fast man så här, den har förutsättningar att vara det. Mm. Så gjorde de den inte superkommersiell.
Nej, jag trodde det var för att de hade lite pengar. Ja.
Vi pratade också om Kurt Russells hatt, Erik. Vad är dina tankar?
Mina tankar är att det kanske är den fulaste filmhatten i alla fall.
Va?
Alltså jag håller den som en av de bästa filmhattarna någonsin.
Det är den bästa julklappstipset till Martin Soneby. Det är också en lite dyr present. Så att det är, lite...
är det din nominering, Martin, till Patreon-materialet? Vad vi vill ha kvar? Vad vi skulle ha på spiselkransen från filmen. Är det hans hatt då?
Ja, tveklöst. Men det är också, det måste komma i ett paket med glasögon och med gogglesarna. För att det är som en, vad ska man säga, det är som en ensemble. Så att har du bara en på antikrundan och visar upp den, då är det bara så här, den här hade varit värd otroligt mycket mer i samband, alltså om de kom tillsammans med skyddsglasögonen.
Är det nästan så att de ska sitta ihop?
Nästan så
att
de ska sitta ihop,
ja. Jag skulle gå ett steg längre, jag skulle säga att det är en kvartett med hatt, goggles, molotov cocktail och flamethrower.
Ja.
Just det, flamethrower pratade vi också om.
Och Kurt Russells skägg.
Det här också, det är sant, skägget måste med.
Apropå flamethrower så är det här också väldigt mycket en sån här dataspels... film, det är också en roll. Jag har spelat rollspel baserat på det här, men
just det kan jag tänka mig passar.
Men det är någonting med svinbra.
För att alla är killar.
Ja, det är också. men det är någonting med monster i det här när man ser det nu, att de är inte äckliga längre, men de är väldigt mycket som monster är i dataspel. De är liksom otäcka på samma sätt som ett dataspelsmonster, att det är lite köttigt att springa runt i gångar och ha en flamethrower.
Ja, tentakler.
Ja, precis.
Det är väldigt
så att det är lite mysotäckt.
Mm. Ja.
Har ni pratat något om hur bra skådis hunden är?
Nej.
Nej, Carpenter var själv väldigt imponerad. Hela den scenen där när hunden går runt och kikar i korridoren och väljer offer. Det är så jävla, jag tänkte på det innan jag läste trivia. Det är så jävla bra skådespeleri.
Det är det ju. Det finns ju sån där man ibland, apropå skådespeleri, visar upp bilder på någon som bara stirrar in i en kamera och så visar man en frukt efteråt och så ser han hungrig ut. Att det där att inte skådespela är så bra skådespeleri ibland. Hunden bara stirrar ut genom ett fönster och säger så här: wow!
Det är bara bra regi.
Så fort djur tittar någonstans så är det ju spöken där. Så att jag menar,
men det funkar ju skitbra liksom. Man tror ju att den har en nästan.
Jag kollar på trivian här, på MacReady. Alltså det här är lite som Vincent Hanna i Heat. Att man tänker sig, vad är det med Vincent Hanna i Heat? Varför beter han sig så konstigt?
Mm.
Och så kommer det fram i efterhand att han hade ett kokainproblem.
Mm.
Och då är man så här, men då faller ju allting på plats. Här är då MacReady, står det att de diskuterade, John Carpenter och Kurt Russell, att MacReady skulle vara en före detta Vietnamkrigs helikopterpilot.
Exakt.
Som var med om någon typ av tragedi och kände sig sviken av militären, och han har då PTSD, alkoholism och svåra alltså sömnsvårigheter.
Precis.
Och det här kom inte in i den färdiga filmen liksom, de här grejerna, men om man hör det i efterhand så är man så, men det låter ju rimligt.
Mm.
Det förklarar ju mycket.
Kurt Russell är så iskall så fort, alltså alla andra reagerar väldigt starkt på så blodiga scener och hans karaktär gör inte det. Då är man så här, Kurt Russell spelar en tuffing, men egentligen ska det vara liksom att han har sett the shit.
Mm.
Och sen en kommentar i slutet där med Childs, att han säger I'm a real light sleeper, ska också vara en indikation på någon slags backstory som han spelar.
Sleep is the cousin of death.
Yes.
Ja.
Ennio Morricone gör ju musiken till den här, lite förvånande, för det låter ju som ett John Carpenter sound.
Ja, vi var inne på det. Och ja. Jag gillar verkligen soundet. Jag tycker Ennio Morricone har tagit på sig den hatten med stor bravur.
Mm, det var alltså, det var dit pengarna gick kanske.
Han fick ju också, han blev nominerad till värsta soundtrack i året.
Vilket
är ironiskt för att han återanvände delar av det han inte använde till den här till Hateful Eight, Tarantino. Så man lyssnar på det introt så man hör att det är The Thing i princip. Ah. Och den vann han en Oscar för.
Okay. Ja, det visar bara att de inte... Det var han som hade rätt. Jag tycker att det är ett väldigt bra soundtrack. Det är stämningsfullt och det är liksom väldigt återhållsamt.
Mm.
Ja. Erik, vad... har du några mer tankar?
Bara en liten trivia att han som spelar Windows... dök bara upp på set en dag med solglasögon och sa okej, jag vill att ni kallar min karaktär Windows.
Jaha.
Så fick han heta det.
Det var det dummaste jag hört. Var det någon som såg honom igen sen? Eller var det...
Skapade en oseriös stämning kring hela den här filmen.
Jag vet
det är bara
ett
gäng snubbar som liksom...
Jag tycker det är helt obegripligt när man hör såna här saker. Så man blir helt förbluffad av så här, the balls. Alltså att du har mage att gå in i ett så här projekt där du är, så här, du är bara så här avlönad. Du är så här, en del av, kanske du är kanske 15 personer framför kameran. Och så är du bara så här, ja, du har inte så särskilt stor... Liksom, du skulle kunna bli utbytt på en timme. Och så ändå går du in och bara så här, jag tycker att min karaktär ska ha gummistövlar. Och så har han bara det. Jag tycker jag fattar inte hur det går till.
Nej, det är väldigt roligt.
Det är kanske därför de får hållas.
Men de kanske har liksom hållit på ett tag och de har bondat och supit ihop och så blir de ett gäng.
Ja.
Och då blir det helt naturligt att ta upp det där med gummistövlarna.
Ja, helt plötsligt är någon Windows. Så får de skriva om hela den här kreditlistan och sånt där. Han heter Windows nu. Så de tar sig på att animera om liksom sluttexterna.
Vilken är John Smith? Nej. Det är Windows nu. Ja.
Det är lite som när i Seinfeld när George Costanza insisterar på att hans smeknamn är numera T-Bone.
Just det. Han får aldrig heta det heller. Nej. Han får heta Coco the Monkey. Ja.
Oh, shit.
Ett nördfakta jag fick från Nils var att i den lilla
Vem är Nils?
Nils ville komma hit. Han älskar The Thing. Han är en animatör som...
Var det Nils som var med när vi gjorde Terminator 2?
Ja. Mm. Han skriver att den lilla flickan i Halloween som sitter och binge-watchar skräckfilmer tittar bland annat på originalet av The Thing.
Mm. Okej.
Okay. Ja.
Mm. Ja, det ser man.
Ja. Vill ni veta vad jag tycker då?
Ja, ska vi gå dit?
Det kan vi göra, va?
Det kan vi väl göra.
Ja.
Vad heter det? Ja, men vi börjar väl med Erik då. Vad säger du, Erik?
Det kan vi göra.
Håller den?
Jag tycker den... Ja, det gör. Jag tycker den håller.
Mm.
Ja, jag tycker den håller. Den är... Jag såg den nu. Jag var inte så här, wow, vilket mästerverk. Men jag tyckte inte heller att den var sämre än jag såg den sist. Jag tycker att det är ett bra, gediget hantverk med härlig Kurt Russell och... nojig stämning.
Ja. Fanny Agazzi, håller den?
Ja, men alltså jag tycker effekterna är jätteroliga att titta på. Men de är roliga på ett kitschigt sätt. De är roliga på ett sätt som att det är lite mysigt att titta på Braindead, liksom. Fast de är ändå mycket snyggare. Jag vill inte, inga jämförelser i övrigt. Det är dessutom väldigt äckligt när det monstret blir en spindel. Usch. Sen den håller för att Kurt Russell är så snygg.
Ja.
Och det är tråkigt att det inte med några tjejer som man kan hångla lite med. Det hade man gärna sett.
Det hade ju lätt kunnat vara kvinnor med på den här polar forskningsstationen.
Absolut.
Det är väl inga problem.
Alien har ju samma typ av ensemble och hade inga problem att ha tjejer med.
Så nej, och där gjorde de ju poäng också. Att, jag tror att Ridley Scott sa typ att jag vill att alla mina karaktärer ska kunna spelas av män och kvinnor. Det ska inte spela någon roll. Mm. Och det Ripley hade ju kunnat vara en kvinna eller en man och alla andra, det är flera som hade kunnat utan problem byta kön. Men så jag kan inte riktigt förstå varför de inte har några.
Det kanske för att Alien har efternamnen då, så att det spelar ingen roll. Det är exakt som Alien.
Alien har de ju ett penismonster, det här monstret är kanske mer vaginalt.
Jag funderade på det här att liksom, kan det här, är det snarare så då att det här monstret representerar kvinnan på något sätt?
Jag var inne där, men jag hittar ingen bra tråd.
Nej, inte jag heller.
Vi tar frågan först, så kan vi ta det efter snacket. Ola Aurell, håller den?
Ja, den håller absolut. Jag är lite så här Erik Broström idag, för att det är en nostalgifilm för mig. Men sen så tycker jag också att det är en superstark, hela upplägget, hela tonen är fantastisk. Med musiken och det här liksom mörka, knepiga slutet. Och effekterna, jag håller ju med dig att effekterna är ju inte otäcka, men någonstans så det kan vara att jag är så gammal och sett för mycket grejer så där. Om min dotter skulle se den skulle hon säkert tycka att det var jätteäckligt och få mardrömmar ändå. Alltså det finns ändå något med det fysiska, så är det lite knackigt animerat och så, och lite pajigt ibland, men den håller absolut, men den håller ju som kultfilm delvis.
Ja. Jag säger att den inte håller. Jag tycker att den är sevärd på grund av Kurt Russell och
hatten.
Så ganska ja, det är tre saker. Kurt Russell, hatten och fint foto. den känns för gammal. Jag tyckte den kändes, alltså det finns äldre filmer som känns fräschare än den här. Det här känns fortfarande som en ganska lågbudget skräckfilm med så här, effekterna är så där och alltså allting runt om den bara känns, och jag har inte det här nostalgi värdet som kommer med det heller, så hade det varit så att jag älskade den när jag var liten, då hade jag kanske tyckt att den hållit, men nu har jag inte det, så att nej, jag tycker man ska se den på grund av Kurt Russell, men annars så tycker jag inte
det
att
det blir ju sådär, framförallt andra halvan av filmen så blir det ju mer och mer effekter, så då blir den lite mer beroende av dem. Början är ju mer stämning. Det hänger lite grann på hur effekterna har åldrats, om man tycker det är kul eller inte.
Men vilket typsnitt, hörrni.
Ja.
The Thing, typsnittet.
Ja.
Riktigt, alltså det är nästan därför den håller för mig.
Ja, jag tycker att det är tvärtom. Alltså det känns 50-tal.
Ja, men jag tror de
men det är nog väldigt medvetet. Jag tror att det var meningen.
Han älskade nämligen originalet. Han ville först inte göra den. Det var först när han läste den, såg jag. Som han gick med på att göra den.
Ja. Vad heter det? Ja, men det var det. Men då håller den. Vi har ju 3-1 då i så fall.
Det har vi.
Erik, vad har vi nästa vecka?
Nästa vecka kommer vi också se en film där utomjordingar gömmer sig bland människor. Fast det är en komedi.
Men en black?
Action. Yes, Men in Black.
Är det Men in Black?
Det är Men in Black.
Sugar in water.
Herregud. Jag vill se en dansk film snart.
Innan jag lägger på, får jag också göra min Vem skulle Arnold ha varit, även om det ska vara i Patreon-avsnittet.
Absolut. Ja.
Okej, håll ut. Jag måste läsa samtidigt. Vänta. Är ni beredda?
Mm.
Ja. Your move, king to rook one. My move, rook to knight six. Checkmate, checkmate.
Ah. Arnold i schackdatorn.
Jajamän.
Snyggt.
Ta bort den enda tjejen som finns.
Precis. Men vad bra, Erik. Tack för att du ringde in. Och vi hörs nästa vecka då.
Ha det gött, hörni.
Ha det bra.
Ha det bra.
Och jag har varit Martin Sonomy, du har varit Fanny Agazzi, yep. Du har varit Erik Broström. Mer prat om The Thing inne på patreon.com/hallerden. Bli Patreon, supporta podden och få 30-40 minuter extra varje vecka.
Mm-mm.
Det blir inte så jävla dumt. Vi hörs där inne.
Hej.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.